Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
4 raka segrar. Ja, vad är det som gör Hammarby så bra i år? Har Rosengård studsat tillbaka nu? Och vad är det som händer med Vittsjö? Dessutom veckans stora snackis. Lia Williamson, ännu en stjärna som missar VM, och nu krävs det att FIFA, UEFA och nationsförbunden tar ansvar. Korsbandsskadorna måste tas på allvar, helst igår. Ja, det där och en hel del annat väntar i veckans avsnitt. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av FanPlus. Det är ju onsdag idag, inte tisdag, som vi ska försöka släppa de här avsnitten på. Vi har ju inte varit jättebra på det kanske heller i hela tiden den här säsongen, men vi ska försöka landa på tisdagar hos er som lyssnar. Men i den här veckan så finns det ju faktiskt anledningar till att vi inte kunde göra det, och det har ju att göra med mina kära kollegor som jag har med mig här, experterna på Viaplay, Saga Fredriksson och Per Lagerström. För igår så presenterades det ju att ni ska åka långt i sommar, och länge 2 experter på plats under VM-sändningarna i sommar. Per, om vi börjar med dig, hur känns det att täcka den lilla kontinenten Australien?
Det är en spännande fråga, för att jag har ju bara sett det där på en karta, aldrig varit i Australien faktiskt, men när de här flygbokningarna bara liksom åka in, så är det internflyg, liksom en lokala flyg säger man, men det är ju ganska många timmar även dem. Så jag börjar fatta att det är en väldigt stor kontinent, ganska många lag som ska spela där, ganska många grupper på olika ställen. Det ska bli ju jättespännande, måste jag säga. Bara jag kommer på plats, men det blir ett äventyr, och det ser vi fram emot.
Ja, du kommer ju ha att göra, och du kommer inte veta vilken tidszon du befinner dig i. Och dessutom så ska du ha med dig att du kommer aldrig vara mer än 300 meter ifrån ett dödligt djur när du är i Australien.
Är det så? Och jag har ju faktiskt en dröm också. Jag vet inte om man ska dela den i podden, men jag har ju en passion förutom fotboll, det är att surfa. Och jag har en idé att kunna få göra ett reportage. Jag vet att det är vinter, alla säger det, men man kan surfa ändå. Ett reportage där man kan stå på en surfbräda för att ta vågen. Det tycker jag är samma liknelse som när man sätter den här matchplanen och allting stämmer, bara får det här flowet. Sätter jag den, då är jag pricken över i på den här VM-resan.
Har du någonsin surfat i ditt liv, Per?
Ja, det har jag gjort.
Okej, men då är jag lite mer trovärdig. Man kan liksom inte bara droppa där. Jag tänkte ta vågen, precis som att det var det enklaste man kan göra. Men det är fint. Då ser jag fram emot det här väldigt extravaganta reportaget du tänker göra.
Då vet vi vad vi har väntat oss från Per, och som du är inne på, det kommer ju vara vinter där, men vinter i Australien, ja, det är ju ändå typ 10 grader eller något sånt där åtminstone, men ja, nej, det kommer ju bli kallt. Saga, du ska ju också till Nya Zeeland då istället, inte Australien, för att följa Sverige. Hur blir det att göra VM-debut, hörru?
Ja, det vet jag inte riktigt ännu. Jag tror inte riktigt det har sjunkit in att jag ska dit och härja, men det är ju en enorm tacksamhet, känner jag i alla fall, att få möjligheten att vara där. Det känns riktigt kul att få följa Sverige på nära håll i ett mästerskap. Sen ser jag verkligen fram emot att få se så många otroligt bra spelare live. Det är klart att när man jobbar i det här jobbet så ser man många bra fotbollsmatcher, men det är någonting speciellt att vara på plats och få ha den närheten. Så att jag är verkligen förväntansfull. Det är jag. Sen är det ju klart, vi ska ju faktiskt också dit och härja.
Ja, det finns lite rutin hos Anna. Man får ju ringa där innan hur man ska packa och dona. Vet inte.
Ja, jag har hunnit göra några mästerskap nu. Jag tror väl fotbolls-VM 2015 var mitt första. Och sen så har det ju blivit både fotbollsmästerskap och OS och annat. Men den här blir ju spännande, för att det blir ju väldigt, väldigt länge. Det blir väldigt, väldigt långt borta. Och jag har ingen aning om det där med packningen. Men jag åker ju lite innan det, så jag kan tala om vad ni ska ta med er och inte. Och sådär. Så att, det blir nog lugnt. Det blir ett långt äventyr i sommar. Men det ska ju bli jäkligt kul att se vad det här mästerskapet faktiskt kommer att bjuda på, i och med att som premiären man behövde flytta den till en större arena. Vi vet redan att det pratas om 80 000 till den matchen, men hur kommer det se ut i övrigt? Det är ju inte så att fansen kommer vallfärda från Europa precis för att följa sina landslag. Det är ju en väldigt lång resa, en dyr resa att göra för dem som vill se liksom VM på plats. Så att, det blir spännande. Vi kommer ju ha utmaningar också allihopa med hur vi ska få med oss svenska folket och intresset och allt kring det här mästerskapet. Så det blir kul, men hörni, vi kan väl dra igång på en gång med
veckans svep.
Underbart, mina vänner. Nu ska ni få hänga med här återigen, liksom en omgång i damasvenskans tecken, en liksom sen april månad. Och ni, Saga skulle ju ha massa popcorn på plats. Jag hoppas du hade det när man satt på, jag vet, du var ju inte på plats, du var så på TV på Joel Kjetelsberg debut mot Vittsjö. All Rosengårds kris, den tog slut efter 38 sekunder när Karin Lundin gick in 1-0. Sen gick det där som på räls. Maskinen Rosengård vaknade, vann ganska enkelt med 4-0. Sen gick vi vidare upp till liksom, succénykomlingen Norrköping, som, vad kallar vi dem? The Giant Slayer, Djurgården, som vinner mot alla topplag. Och hur skulle det gå? Jo, nykomlingen Norrköping vinner den här matchen. Vilma Leidhammar, liksom, otroliga målskytten, dunkar in 2 i början inför kurva Nordal. 3-2 vinst. Sen var väl nästan det här, jag kan inte säga, ödesmatchen för Växjö mot Örebro. Ett Örebro som man inte riktigt vet man är. Ett Växjö som Evelyn Idjes kanonskott. Hade den, hon drar den från 35 meter. Alltså 2 centimeter kortare mot ribba in. Men Juliet Kempe trycker in det där oerhört viktiga målet för Växjö. Som gör att de tar sin första 3-poängare. Sen, vi kommer, inte riktigt där, men vi kommer till en guldmöte. Men, tror jag, men ytterligare en guldkandidat är Kristianstad. När allting stämmer visar de igen. De vinner väldigt enkelt. Gör fortfarande mycket mål. Nu var det Eriksdotter som gör 2 mot IK Uppsala. Sen går vi vidare och tänker att ska Brommapojkarna klara Piteå och spela bra, bara stabilt försvarsspel, sitta ihop? Nej då, de kan absolut anfalla också. Piteå går från klarhet till klarhet. Vinner med 4-1 borta i Stockholm på Grimsta. Sen BK Häcken. Ganska enkelt städar man undan IFK Kalmar. 3-0, det tar lite tid. Koivunen var rädd, jag tror han hade 27 avslut den matchen. Felicia Skröder, 16-åringen, gör mål igen. Han kunde faktiskt gjort 2, en utropstecken. Häcken hänger med i guldmatchen. Men jag satte rubriken innan matchen på den sista måndagen. För mig var det ett guldmöte, fast omgång 4. För jag tycker att de här två lagen har den potentialen. Linköping tar så ledningen mot Hammarby. Men vilken vändning får vi se. Någon som har frågat sig att om Hammarby bara ska handla om Champions League. Jag tycker att de skickar en tydlig signal. De vinner borta mot Linköping med 3-1. Nu tror jag att vi kan skriva in dem som en titelutmanare resten av säsongen. Det var veckans svep.
Snyggt, Per.
Hela vägen. Ingenting att anmärka på. Däremot så måste vi ju såklart reagera på det här svepet. Vi kommer ju snacka mer om den allra sista matchen om en liten stund och djupdyka i Hammarby. Men Saga, du skulle ju poppa de där popcornen, och förra veckan så sa du ju när du satt och funderade här på vad är det Rosengård ska göra som är så tydlig förändring. Ja, Karin Lundin till exempel sa du, 38 sekunder tar det och sen har hon gjort mål. Vad säger du om det du såg?
Jag hade tur i min gissning. Nej, jag måste säga att det är ju en klar förbättring från Rosengård. Men frågan är liksom hur mycket man kan lägga på att det är en nytändning och hur mycket man kan lägga på taktik. Oavsett så är det ju det rakare spelet, tycker vi ser. Och det här, jag vill ändå faktiskt lite stoppa mig själv när jag säger att det är helt nytt för den här matchen. Rosengård har försökt att vara rakare från dag 1, eller alltså från match 1 det här året. Sen att de inte har fått träff på det, men de har inte heller haft en typisk forward i boxen. Och där tycker jag man ändå får in Karin Lundin i en position där hon är väldigt skicklig på att vara en boxspelare. Och hon ska bara existera där inne och vara riktigt stökig. Så att det får de ju mycket utdelning. Sen är det ju även det faktum att man... Jag säger ändå äntligen. Jag sticker ut hakan och säger äntligen. Ria Öhrling spelar mittfältare igen. hon har liksom löst ytterbackspositionen hur bra som helst. Men hon är en mittfältare som är väldigt skicklig på att vara mittfältare. Jag tycker hon är, jag har sagt det förr, men det här förmågan att bryta linjer genom att driva boll, det är någonting som inte alla kan göra och behärskar. Så med det sagt så, jag tycker de får effekt av de här sakerna. Men det blev ju ingen popcorn-tillställning, hörni. För att Vittsjö bjuder ju inte upp till dans. Vi kan ju prata hur mycket som helst om Rosengård och vilken effekt de hade av byte och så vidare. Men det är faktiskt inte ett Vittsjö som jag förväntade mig det här året. Jag har alltid tyckt dels att försvarsspelet har varit giriget, men offensivt så kliar jag mig i huvudet. Jag vet inte om ni delar uppfattningen.
Det jag reagerade på först och främst, jag messade ju dig där, Saga, och fortfarande oerhört fascinerad över att du klarar av att titta på matcherna i efterhand och inte få resultaten spoilade. För jag messade dig, då satt jag också på ett tåg och hade jinxat det här och sa att det kommer gå toppen att titta på den här matchen på tåget. Det har gått jättebra senaste gångerna när jag åker tåg och titta. Vi hackade givetvis en hel del när jag åkte tåg och tittade på den här matchen. Men inte lika mycket som det gjorde för Vittsjö. Och som det har gjort sen, visst, jag förstår att de var säkert ganska trötta den här matchen. De hade den tuffa matchen mot Häcken på måndagen. Den här matchen spelades på fredagen. Ganska kort om tid för att återhämta sig däremellan. Men man ser ju hur mycket de har tappat bara längst bak i form av Sabrina D'Angelo. Dels lugnet, pondusen hon hade, men också en del av de målen som de har släppt in de senaste matcherna. De hade ju D'Angelo aldrig släppt in.
Och, och jag tycker det är helt rätt. Det börjar nästan där, om tar premiärmatchen mot Hammarby. Där Burdett tycker jag står felplacerad på en, inte reagerar. Och då helt plötsligt, om man har så en av Vittsjös styrkor alla år är ju, som du var inne på, Saga, försvarsspelet, hur man sitter ihop. Och börjar man tveka bakifrån, så inte att få någon vara katastrof, men man har haft Järngilla alla år, då sprider sig en liten osäkerhet i det, liksom i det där, tror jag. Det var samma sak, tycker jag, mot Häcken också. De kom fel i en utrustning. Det är stabil mycket, sen händer det någonting. Och det sätter sig hela laget. Så att jag håller med, det är ett svagt Vittsjö. Ska man ge dem någonting, så fick de Polkinghorn skadad dagen innan i backlinjen. Det är ju ett jätteavbräck när precis Katrina Gori också är borta. Så att vi får väl, tänker jag, kanske vänta lite till. Men det är för mig, då räcker inte Vittsjös trupp till när de två spelarna borta. Jag skickar en sak till den här matchen som jag tänkte på. Försökte sälja in det här till Saga. Jag fick inte med henne på det. Jag ska få med dig på det här, Anna, nu. Men vi kan ju vänta till när de möter Hammarby, Rosengård eller även mot fredag. Men Jessica Wik, jag tycker hon är lite bortglömd för landslagsdiskussionen. Kan springa hur mycket som helst. Orka springa hela vägen upp. Orka springa ner. Vi måste kunna ha ytterbackar som kan stänga ner några av de bästa lagen i världen. Framförallt defensivt. Jag tycker hon kan fortfarande vara en kandidat till VM-truppen. Eller hur, Anna?
Alltså, kandidater finns det väl ganska många som kan vara. Sen så tror jag ju kanske inte riktigt att hon i slutändan kommer vara en av dem som är aktuella på de där positionerna. För att, jag menar, ute till vänster, där har vi ju John Andersson som är tokgiven i en landslagstrupp. Och sen så har vi Nildén och Sandberg som gör upp där jämte. Sen visst, Jessica Wik, hon har erfarenheten som talar för henne gentemot Nildén och Sandberg. De är namn för framtiden som kan vara bra att få in. Så det beror väl också kanske lite på hur mycket erfarenhet man tappar annars i truppen. För att där finns det ju en del frågetecken just nu kring den svenska VM-truppen. När vi har Hedvig Lindahl out, vi har Caroline Seger som just nu är skadad. Det är ingen som vet om hon kommer få ett bakslag igen när hon kommer tillbaka. Det är klart att man hoppas att, med tanke på vad hon betyder för det här laget, att hon kommer vara med. Vi har Kosovare Aslani som inte spelar i Italien, som fortfarande går och säkert är lite frustrerad över de där ljumskproblemen som hon dras med. Men det känns ju som det ska otroligt mycket till för att hon missar. Så att, visst, erfarenhet kanske kan behövas, men jag tror ju inte att det kommer vara på de positionerna. Sen så har ju Peter Gerhardsson mycket samtal med många av tränarna i Damallsvenskan. Jag har pratat runt lite den senaste veckan kring en del andra spelare som kan kännas lite smått bortglömda i landslagsdiskussioner, och fått höra då att nej, men Peter, han har ju ringt och snackat om den här spelaren och sådär. Så att han har säkert med henne, som en av alla de där bitarna han ska försöka få ihop. Från 1000-bitars-pusslet till 23-manna-pusslet. Men jag har svårt att se att Jessica Wijk kommer vara en del av den svenska VM-truppen.
Ja, det var tråkigt. Men vi ska återkomma till det där, tänker jag, senare matcher. Jag har bara en liten känsla att det kommer hända någonting här nu.
Du är så lurig, Per. Det känns alltid som du vet någonting mer än oss andra. Men nej, det är spännande. Jag gillar det. Jag gillar det för det tåls att tänkas på såklart. Precis som att man kan hela tiden stöta och blöta olika typer av val. Men jag ville liksom lite kolla med er, för vi ska inte stanna i svepet för länge. Men det här med att Rosengård bounced back. Tycker ni att de har gjort det, eller tror ni att det är nyhetens behag? Kan vi redan nu säga, för jag kan bara svara själv först och främst, så känner jag väl att det är alldeles för tidigt att liksom tuta i fanfaren och säga att mästarnas mästare är tillbaka. Utan jag tycker de har mer att bevisa innan man kan säga så här att ja, men de är back on track. För att Per, du nämnde tidigare Linköping Hammarby som guldkandidater. Jag har ju satt Häcken fortfarande som guldkandidat. Så att, det finns ju en hel del ute där. Men vad säger ni om det? Har Rosengård bevisat att de har hoppat tillbaka i vanliga ljusspår?
Nej, det är bara att titta på tabellen ju. De har mycket kvar att bevisa faktiskt. Men också, jag vet inte... De får gärna motbevisa mig. Men jag tycker ändå bedömningen var inför säsongen satt med, ska man säga Rosengård som segrare? Jag tror det var några som sa det, några som inte. Men nu då, så tänker jag att det är snarare Champions League. Alltså steg ett. Jag tycker inte riktigt att det finns fler lag som imponerar mycket, mycket mer sällan. Återigen, jag kan bli motbevisad, men mitt svar är nej.
Jag håller helt med och känner väl lite att man inte heller kan ha Vittsjö som testet. Är Rosengård tillbaka? Visst, det är ett tufft Skånederby, men det var ett sargat lag man mötte, som ni var inne på. Dessutom Sandra Adolfsson som precis hade kommit tillbaka från att ha varit sjuk. Hon missade ju matchen mot Häcken. Man såg ju hon krampade i slutet. Det var liksom inte den Sandra Adolfsson som man är van att se på det sättet. Så att det är klart att man inte kan ha det som test. Däremot så blir det ju intressant nästa hemmamatch, som också blir ett Skånederby mot Kristianstad. Det är ju inte nästa omgång, men omgången efter det. Där kommer det bli tufft. Nu ska man upp till Grimsta igen för Rosengårds del. Det är ju en match som de ska vinna. Så att vi får vänta lite för att se vad de får för utdelning här. Och om de lyckas få det att hålla i sig. För att jag menar, de är ju, som du var inne på Per, bara nedre halvan av tabellen än så länge. Så att nej, Saga, de är inte tillbaka helt än.
Men du, då tänker jag så här då. Det finns ju ett lag som vunnit absolut allt och leder den här tabellen.
Veckans lag.
Fredriksson, jag vill höra din, vad är det här? Varför är Hammarby det enda laget som har vunnit 4 raka matcher och just nu leder OBOS damallsvenskan? Nästan ett guldryck. Nej.
Ja, nu tar vi i här, men jag håller med dig Per, det är just Hammarby som är ruggigt starka i år. Jag har funderat en hel del på det här egentligen sen säsongen startade. Jag tycker att Hammarby över tid har byggt på någonting och haft en väldigt tydlig riktning med vad de ville göra. Jag har tänkt lite på rollfördelning. Innan har vi sett det, alltså vi har sett lite liksom glimtar av att Hammarby har haft sköna värvningar. Så man kände att okay, men det här det är en riktigt bra träff där och så vidare. Men nu tycker jag man ser ett lag där alla har en så tydlig rollfördelning. Jag tänkte på det i matchen mot Linköping, att man har de här extremt talangfulla stjärnorna framåt. Winberg, Hamano, Kuni Cross tar jag till och med in där. Och flera till. Men man har också helt plötsligt ett defensiv, en ödmjukhet skulle jag nog vilja säga. Det är ett lag som förstår att vi ska facilitera för att de främre stjärnorna, alltså anfallsspelarna, ska kunna komma till sin rätt. Och jag tror att ett lag som lyckas förstå den rollfördelningen lyckas väldigt bra i olika sammanhang. Och att man inte försöker överarbeta någonting. Jag vill också ta upp taktiska aspekter. Pionis Arce mot Linköping, där man vet om att backlinjen är långsam. Vad gör man? Man placerar Winberg i en position att vara kontringsspelare vid varje fast situation på egen planhalva. Janogy Alltså, det var de sjukaste löpningarna hon gör box till box. Alltså det är sprinter som är så. Hon hade fått en tydlig instruktion. Det var så tydligt att hon visste att när bollen kommer i de här lägena så ska jag stötta upp på Winberg i andra läget eller till och med kunna vinna bollen. Och alla de här detaljerna tycker jag börjar genomsyra Hammarby. Förutom då det här extremt fina anfallsspelet de bjuder på så tycker jag inte de är lika sköra defensivt heller. Det är klart att Boye är en jättestor del i det, men fler spelare känns bara behärskade. Man tänker på Roddar på mitten, Cooney Cross som faciliterar framåt, Jonna Andersson med sina inlägg och bara strukturen. Tamminen, vilka jäkla igångsättningar hon hade i den här förra matchen. Så att, som sagt, man har värvat smart utifrån hur man vill bedriva sin fotboll. Tar vi matchen som sådan, återerövrar vi spelet. Jag hade ju förmånen, ska jag få mina ord rätt här, förmånen att lyssna på dig Per. Och jag tyckte du poängterade så mycket bra grejer i den här matchen. Återerövringsspelet var exemplariskt. Det finns en sekvens när Kapox blir alltså överbemannad av fyra Hammarbyspelare. För det fanns ingenting annat än att vinna tillbaka den där bollen så fort de tappade den. Maxlöpningarna. Alltså vi hade en konversation, du och jag Per, om det här med vad är det egentligen här man kan väga taktik gentemot att gå 100%? Och att man i nästan vissa matcher kan sitta och bara prata om attityd och inställningar, men de går inte 100%, vad betyder det? Alltså Hammarby är ett lag som går 100% i alla aktioner. Det är inte det här halvjoggandet och det är inte att det är någon som kanske på ena sidan av planhalvan tänker att ja, men de löser det väl där, utan det är som en organisation som bara rör sig i ett bra flow. Jag hade kunnat prata hur länge som helst om detta, men det finns så många detaljer i deras spel som de bara, som vi ser nu. Det tog lite tid, det har tagit 2 säsonger liksom, men nu ser vi det. Och det tålamodet, det är imponerande måste jag säga.
Ja, och jag kan gärna ta 2 tillägg på det där, för jag tycker du började med, liksom, vad sa du,
Med
roller,
rollfördelning.
rollfördelning, och den är ju otroligt intressant, alltså hur de har formerat det här laget, men också byggt laget. Och det fanns massa stjärnor fram, men om man bara tar, liksom, vi var ett frågetecken kring försvarsspelet, men ta den back linjen med mål. Först har man en annan Tamming som just nu kanske är en av de bästa, eller hon är den bästa målvakten, får man nästan säga, damallsvenskan. Hon har blivit det steg för steg. Man har jobbat med henne över tid, så vi har lugnt gjort ett jättejobb. Och helt plötsligt så växer hon inte bara som defensiv målvakt, hon är igångsättare. Sen har vi den där backlinjen. Ja, det är klart att det är häftigt att kunna välja Boye Sørensen från Arsenal. Det är ju ruskig respekt. Men de andra, Alice Karlsson, hon var värvad i elitettan och spelat i Hammarby med massa år. Hon är precis lika dominant i den här trebackslinjen den här matchen mot Linköping. Och så har de handplockat en värvning från när Umeå åkte ner, Eva Nyström, som där inte alls stämde, som helt plötsligt nu, och det är klart att även alla spelare utvecklas, men att de här sitter ihop. Och helt plötsligt så börjar John Andersson stärka upp på kant och då blir de tryggare. Och så gör man om en forward till en wingback, Engman. Alltså just nu är det lätt att hylla, men det är ju någonting, den här rollfördelningen som jag tycker är inne på, som gör det så otroligt intressant. Och den andra aspekten i den här 100%, varför sker 100% och varför kan man göra det här? Jo, för de har ju också en trupp, titta på hela truppen som åker. Det finns ju spelare på varenda position att sätta in någon annan. Jag spelar inte Engman, spelar Westin. Hanna Folkesson byter man in. Canute Forens en annan spelartyp. Wanghem är på väg i trend. De har ju en enormt faktiskt vass trupp över 23 spelare som jag tror bidrar till den här intensiteten. Jag såg bara lite klipp från deras träningar. Det går riktigt fort alltså när de kör.
Det gäller också att höja den, förlåt Anna, jag bara hoppar in. Det gäller också att hela tiden pressa den lägsta nivån. Och jag vet att Winberg pratade just om det, att när hon gick över till Hammarby så blev hon gick från att vara stjärnan till att vara en liten stjärna bland många stjärnor. Att hon var tvungen att pressa sig själv så mycket varje träning och inte, man kunde inte gå på något annat än 100% för då var det liksom en wasted practice. Nu, det här är inte att jag quotar henne utan det är så jag reflekterar kring det. Att det är just det här att det finns en miljö där som är så välkomponerad och det tyder på fantastiskt ledarskap också. Spelaren i all ära, men ledarstaben, klubben har tänkt rätt i hur de vill liksom komponera allt detta framåt.
Det jag tycker är intressant också är, det blev ju en del diskussioner kring deras truppbygge och spelarna de valde att släppa inför säsongen och sådär i Hammarbykretsar. Men när man ser hur de spelar i år så är det ju svårt att säga någonting om just det. Det man däremot ser, om man jämför, det måste ha varit ganska, nu har jag inte tittat datumet, jag bara reflekterar till samma period i fjol, för jag vet att jag tittade på Linköping-Hammarby när jag satt i München förra året i samband med att jag var ute på en reportageresa, och då skulle jag vidare till Champions League-semifinalen i Barcelona, och det väntar ju även den här veckan, så det borde varit ungefär samma tid. Då blev ju Hammarby överkörda av Linköping, och när de då släppte in det första målet nu, så som de gjorde det när Alice Karlsson går bort sig lite, det är ingen kommunikation mellan Tamminen och Boje Sörensen. Då känner man ju bara, okej, vad kommer hända nu? Kommer de falla igen? I fjol hade de gjort det. I fjol så hade de börjat tvivla i ett sånt läge. Det var Madeleine Janogy också inne på efter att, nej men det är klart, alltså förra året så hade vi inte alls reagerat. Nu var alla jättelugna i att det här kommer inte spela någon roll. Jaha, Linköping har gjort mål på oss. Vad spelar det för roll? Då får vi bara göra fler. Och så fortsätter man framåt, så att just den där inställningen, den tron man har på det i år och modet att fortsätta, att man blir, alltså man är lugna även om man släpper in ett bakåt, att det inte stressar upp dem, det imponerar otroligt på mig. Och kan vi säga, det var länge sedan jag var med om en så spårad intervjusituation som efter Hammarby Linköping i spelartunneln i Linköping, där vi skulle prata. Det var jag och Amanda Sasa från Fotbollskanalen som var där och skulle prata med Madeleine Janogy, Matilda Winberg och Anna Tamminen efter. Och det var fullständig show där nere. Det var fest. De dansade, de sjöng. Det pågick så otroligt mycket. Så att det märks ju att de själva kände också att det är ganska gött att ha fått den här matchen nu mot ett annat tippat topplag. Fått känna själva att ja, allt stämmer. Nu kan folk inte börja säga att ja, men ni har ju inte testats defensivt. Ja, nu har vi mött Linköping. Okej, vi släpper in ett mål, men vi gör tre. Vi vinner 3 poäng. En tuff bortamatch. Så att, nej, det ska bli väldigt spännande att se dem framöver. Och Per, du var ju inne på det i svepet. The Giant Slayers, Djurgården, det är ju det som väntar nu. Vi har ett stekhett Stockholmsderby som väntar. Kommer Djurgården kunna stoppa det här, Hammarby? Vad tror ni?
Jo, men alltså, jag tänker också viktigt, vi har hyllat dem med all rätt, men så här, vad finns det några, det finns ju svagheter i alla lag, och dels är det liksom, hur hanterar man att ledan ser i match efter match inte stämmer, men jag tycker ändå målet där som man släpper in mot Linköping, det är en omställning, det går väldigt snabbt, där dels finns det ytor efter en omställning, de är väldigt offensivt balanserade. Dels såg vi inte riktigt, och nu gick de på kanten där, men en Djurgården, om Hailey Dow spelar centralt, så finns det, tycker jag, fortfarande en brist ändå i centrala mittbackarna, alla tre. Farten, snabbheten. Så att just det där tror jag faktiskt, om det ska ta någonting som talar för Djurgården, att få kontra på Daud och se när Hammarbys balans, för det blir en väldigt offensiv balanserad lag. Kommer det finnas ytor bakom backlinjen? Kan man gå med direkt? Det var ju det Linköping inte kanske gjorde. Jag verkligen kan tänka Fri Stambar, men väldigt mycket target. Vangsgård trycker med. Jag skulle vilja se det också. Där finns det, tycker jag, ett vapen för Djurgården att använda sig av.
Där vill jag också lägga till en annan liksom detalj. Jag pratade med vår kollega Johanna Frisk, och hon nämnde också det att för jag berömde Hamman och Winberg väldigt mycket, och vilka fantastiska spelare de är. Och vilket de är. Men det är skillnad på en sån här öppen match, precis som du är inne på, med omställningsspel. Att de får extrema ytor att verka på. De får upp farten på de här ytorna. Men jag tror Djurgården, om vi ska koppla an till den matchen, har mycket att vinna och vara extremt stökiga. Alltså fysiska. För plockar de bort Hamano som... Men var det de mötte... Var det Vittsjö? Måste vara... Då tyckte jag att hon kom till skymundan lite, Hamano. Och det var för att Vittsjö var så jävligt fysiska. Så jag tror att det där måste ju Djurgården också lära sig någonting från de matcherna, att vi har mycket att vinna, dels på strukturen defensivt, men vara riktigt stökiga i försvarsspelet och se till att ha en utväg på kontringarna. För att det är ju det här med att när man ska kontra så kan man inte bara tjonga upp bollen. Det måste finnas en plan, det måste finnas löpvägar som man förväntar sig att forwards tar. Det kan vara att det är Dowd som tar första, Berg som kommer i andra våg och så vidare. Och det förväntar jag mig att Djurgården har en plan för. Och då givetvis, som du är inne på Per, hur hanterar Hammarby det?
Ja, och jag pratade ju med Nelly Lilja igår som ju var på plats i samband med er sändning där kring VM-truppen och sådär, där det också pratades om derbyt, och snackade lite med henne efter om hur de har köpt matchplanen och mycket lättare det är att göra det mot topplagen som Rosengård och Häcken och sådär, när man ser att det ger utdelning och sådär. Och sen så kom vi också in på den aspekten att det här är den första matchen som kommer att spelas på Stockholms stadion i år. Den har alltså varit ospelbar hittills. Det lär inte vara en perfekt jämn grön gräsplan. Det hoppas inte Djurgården i alla fall att det är. Nelly Lilja sa det. Ja, jag har tittat lite på prognosen här. Det ser ju ut som att det ska regna lite framöver. Och, det gör väl ingenting om det är lite lerigt. Och Tamminen sa efter att så här, ja nej, jag gillar ju inte stadions. Det brukar vara så mycket sand och grejer. Så att jag tror att planen kommer kunna spela in, och den lär ju inte vara den där perfekta där du kan slå de korta snabba bollarna. Vi såg ju till exempel vilka problem Häcken hade med det i Vittsjö till, när liksom man har den där planen, så att den kan nog också spela in. Och Nelly Lilja sa ju också det, att det gör inte så jättemycket om det här blir en grisig match.
Nej, och det var ju något liknande, det var ju Hammarby som hade ändå byggt om lite under hösten förra året när de kom till stadion, där det var en tuff match, där jag tyckte Djurgården imponerade den matchen. Som vann ju Hammarby på en fast situation, var precis på slutet. Men det där var ju mycket jämnare än vad man trodde. Så att, jag tror att du är på någonting där, Anna. Så att, jag tror inte den här är helt given, och det ska det inte vara. Det är det som blir så spännande, att det kommer ett derby. Och Djurgården har allt att vinna, får man ändå säga.
Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer i den där. Jag kom bara på en grej som jag glömde säga på svepet när du pratade där, Per, om Häcken. Jag kommer tänka på det nu när vi pratade om liksom hur Djurgården lyckades störa dem. Och de är de enda som har då besegrat Häcken hittills. Men du var inne på det också, att Häcken vann ganska enkelt den här gången. Men det tog sin lilla tid. Och där märker man ju faktiskt av avsaknaden av en anfallare som Stine Larsen. Som ju tyvärr inte kommer spela med den här säsongen. Vi kommer mer in på det alldeles strax. Men också en sån som Pauline Hammarlund. Man har inte den där stora, starka spelaren på huvudet i boxen. Man saknar lite det alternativet. För att de har ju bollen i princip hela tiden. Man satt ju bara väntat på när ska målet komma. Det kom till slut, men det tog lite tid. Och där, ja, där kommer nog Häcken lida lite av det som vi ska gå in på. Vi kan väl gå in på
veckans snackis.
Ja, och det är ju bland annat Stine Larsen. Det är framför mig, för mig är veckans snackis alla för jäkliga korsbandsskador som är bland det värsta som finns. Jag gissar för dig som spelar Saga också, när man säger, men också som tränare. Alltså jag kommer ihåg när man var, jag, på något sätt har jag nästan blivit väldigt oförvillig expert på att se en korsbandsskada. Jag har haft oturen att ha sett Stine Larsen. Jag såg, kommenterade här Uppsala Hammarby innan. Jag såg Helen Ekes. Hon bara ska fram och kliva dit. Man ser, och tyvärr även Eke borta. Sen fick ju Uppsala ytterligare en spelare i veckan. Ellen Arman Hansing försvann. Alltså två Uppsala-spelare på två veckor. Och alltså, snackisen i det här. Jag vet att det har gjort studier tidigare. Man säger att på elitnivå så är inte fler damspelare än här spelare. Men jag utmanar den där studien. Jag skulle se den igen. För att bara för några veckor så ser man Lea Williams och ser man direkt att det är ett korsband. Och det är ett korsband. Om vi backar bandet liksom senaste året. Det här, alltså, det kan inte stämma. För jag tror att det är någonting som man verkligen måste både forska kring. Alltså från förbund till UEFA till FIFA. Vi har alltså Alexia Putellas borta, en av världens bästa spelare. Vi har Arsenal, Beth Mead, Vivian Miedema. Alltså vi har
Brasilien har sin första.
Ja, nu var det kanske inte korsband men en annan skada. Men en knäskada. Brasilien har sin första målvakt borta. Kristen Press i USA har varit, alltså det är ju gått att nämna 15-20 internationella stjärnor.
Ja, Marie-Antoinette Katoto, EM senast.
Ja, precis. Alltså det är Becky från Kanada, Marochan hade det innan hon kom. Alla det här senast, alltså du hör ju hur många det är. Gwyn i Bayern München. Alltså det här är inte rimligt att så här många spelare är skadad. Vi har ju en period nu där Champions League har fått gruppspel. Där vi har väldigt tajt mästerskap, det har vi alltid haft. Men det är fler matcher. varför sker det här? Och hur, framförallt den stora frågan, snackas för mig, hur fasen ska vi förhindra det här? För att vi kan prata så mycket positivt om damfotbollens utveckling, men om de stora stjärnorna inte är på plan, då får vi ett problem. Och framförallt för individerna. Så att för mig, Häcken får ett jätteproblem. Uppsala, alltså i backlinjen på 2 veckor ska vi borta 12. Nej, det är för mig, jag vill bara skicka med att någon ska ansöka om studiepengar och ta reda på vad fasen beror det här på.
Ja, det är ju fruktansvärt. Alltså, hjärtat går ju sönder varje gång man läser en rubrik. Eller som, jag såg inte Arsenals match när Lia Williamson gick sönder, för jag var på en konsert då, men fick ju direkt en länk av Saga om det här. Och man känner bara, nej men inte en till. Och alltså jag menar, Beth Mead har ju varit ute och pratat med FIFPro bland annat om det här, att liksom, det hade ju aldrig hänt om det här var i herrfotboll och alla stjärnor går sönder en efter en efter en och man gör ingenting. Så varför görs det ingenting? Det är klart man måste ta tag i det här problemet nu och undersöka mer. Ja, vadå? För jag såg faktiskt siffror nu i samband med att Lia Williamson gick sönder, så stod det någonstans att man hade kommit fram till att kvinnor faktiskt löper en 6 gånger högre risk att dra ett korsband i en situation där det inte är närkontakt. Och att det bara dras, och det är ju fruktansvärt. Det är klart man måste ta reda på vad det beror på. I någon artikel hos Sky Sports då så stod det att det bland annat kunde ha att göra med menscykeln, hormonerna i kroppen, hur det påverkar. Det stod också att det kan ha att göra med det här med skorna, att de från början är anpassade efter män och styrkeförhållandena i dem när de fastnar i gräs och så vidare. Det pratades om att det kan ha att göra med att kvinnor är svagare i baksidan. Alltså det är så mycket saker som man säger, det kanske har med det här att göra. Det är klart att man måste börja fastställa vad är det som spelar in och hur ska vi göra för att förhindra det. För det är inte rimligt att så här många stjärnor ska gå sönder vecka ut och vecka in. Hur många kommer vi ens ha kvar till VM när det går i den här farten? Alltså jag menar bara senaste veckan så alltså Lea Williamson och Stine Larsen dragit korsbandet, Lucy Bronze utbytt, nyopererad. Nu säger man ju att det ska gå ganska snabbt för Lucy Bronze, men ja, Sarina Wiechmann i England har ingen lätt uppgift inför sommaren som det ser ut just nu. Det är fruktansvärt.
Nej, alltså, men du hör ju själv liksom, det är exakt det jag tänkte på. Man har ju hypat England extremt mycket, med all rätt. Men jag ser ju nästan det som kanske VMs största flopp som det är nu, för att risken är just att har du inte alla de här spelarna tillgängliga, vi är fortfarande väldigt sköra i damfotbollen, att vi har inte så stora trupper att vi bara kan slänga in en ny stjärna, utan då blir det oftast en yngre förmåga som och givetvis är kul att de får möjligheter, men hur blir vi slagkraftigare då i framåt och hur går utvecklingen? Så att man lider ju bara med spelarna. Jag känner själv när man ser de här spelarna gå ner, alltså det blir nästan så att hela kroppen bara kryper sig, och man lider som sagt med dem, och lagen också såklart, för att de blir så påverkade. Men sen vet jag för dåligt, om jag ska vara ärlig, med vad som görs bakom kulisserna, vilka studier som är pågående och sådär. Det är allt vi vet är spekulationer. Allting som du sa där, Anna, med både allting från hormoner till skor till diverse. Man är trött på alla om och men, man vill veta. Så att det här har varit liksom en sån grej hela karriären, har man bara funderat på. Alltså hemskt sagt, vem nästa offret ska vara. Jag tacksamt nog, jag slår mig själv i huvudet nu för jag är skrockfull. Så har jag bara haft fotproblem. Och jag säger bara, för att även om jag har opererat båda så har jag liksom inte... det är ingenting jag lider av idag. Jag har inte jättestor risk till att det ska gå upp igen och så vidare, även om jag nu sitter här med 2 vickade fötter av andra anledningar. Men ni förstår vad jag menar. Det är liksom ingen sån långdragen skada på det sätt som en knäskada är. Men fan, man ska inte springa runt och vara rädd som fotbollsspelare. Det håller ju inte, och det tror jag inte de här spelarna är. Det jag tycker är anmärkningsvärt, som Per nämner, är det sker nästan, inte alltid, men väldigt ofta när de är helt själva på planen. Det är ingen som tacklar dem. Det är inte egentligen att de fastnar i gräset. Det är en rotation av något slag och så bara smäller det. Och så faller de ner. Det behöver inte ens vara hög fart. Och då undrar man ju, vad i hela fridens namn är det som händer? Att, nej, Jag har inget klokt att säga om varför, bara att jag tycker det är jättetråkigt och jag är jätteledsen för spelarna som uteblir.
Ja, nej, vi kan inte snacka mer tycker jag. Vi vill ha en riktig, vi vill ha evidens och vi vill ha en lösning. Och det, men det är en snackis när det sker så pass mycket. Så jag tycker jag känner mig nöjd.
Det är det verkligen, och som sagt, vi vill ju veta vad det beror på så att man kan förebygga det så gott som möjligt. Men vi kan väl avsluta det lite glatt i alla fall när vi snackar korsband, för det finns ju faktiskt positiva nyheter där också. Jag själv var på Grimsta i helgen och såg BP Piteå. Fick se Selina Henriksson kliva in och göra sina första minuter igen efter då dubbla korsbandsskador. De tre senaste åren, två gånger har hon jobbat för att ta sig tillbaka, fick göra sina första minuter, och man såg när de samlades i ringen efter hur tårarna började rinna på henne, för att det var så mycket känslor att äntligen vara tillbaka på planen. Och även en sån som Monica Josoba som gjorde comeback, dessutom målet direkt. Så att man blir ju glad när man får se dem tillbaka på planen igen. Och som du var inne på Per, vi har ju i Hammarby Ellen Wangreim som är på väg tillbaka. Fortfarande lite kvar innan vi får se henne på planen, men det finns ju positiva grejer där också.
Och finns en viss Alexia Poteas som också är tillbaka och ryktas ju om att hon kanske är med matchtruppen kring avgörande semifinalen här. Det är ju...
Oj, oj, oj.
Hon hänger väl med i det där gänget, de där tre du nämnde. Ungefär.
Ja, Chloe Kelly kan vi inte glömma. Hon åkte på den där tillbaka och är en av Englands bästa spelare. Så att så här, det är inte slutet för en spelare. Man får inte glömma det. För det tror jag är också viktigt för yngre spelare att ha med sig. Att man inte ska... Man ska inte ge upp där. Man kan inte sluta för att man får skadan. Om man brinner för sporten så måste man nästan se det som en... ett sätt att bli lite härdad, lite starkare mentalt framförallt. Kroppen har sin gång och den kommer ta hand om det där. Men man ska fantamentalt ge upp, för att som ni säger, kan Poteas och Kelly ta sig tillbaka, så då kan vi andra också det. Så att, det är jättehärligt att höra att Poteas är så nära spel.
Om vi då går in på veckans match så kan jag väl börja med att lyfta den där matchen som spelas imorgon. Vi behöver ju kanske inte landa i den allt för länge, för en del kanske, den kanske redan är spelad när en del lyssnar på det här. Men vi har ju då Barcelona mot Chelsea på Camp Nou. Det ska bli otroligt intressant. Jag ska också skynda mig och packa efter det här, för jag ska ju faktiskt åka ner och se den här matchen på plats. Jag gör det till en ny tradition att vara på plats på Camp Nou på semifinaler i Champions League. Det är en tradition som jag tycker kan få leva vidare ett tag. Men den är ju faktiskt väldigt intressant med tanke på att Barcelona bara inom citationstecken har en 1-0 seger med sig från Stamford Bridge. Man kände ju där när Graham Hansen gör mål direkt att bara, shit, det kommer bli som den där finalen som var på Gamla Ullevi. Nu rinner det iväg. Men Chelsea har ju ändå gjort läxan där och lyckats stänga ner det sen, och hade ju en del lägen där Guro Reiten och Sam Kerr kanske borde kunna få in ett kvitteringsmål, men ja, så blev det inte. Så att den är ju intressant. Vi har även den andra returen, Wolfsburg och Arsenal.
Får man beställa en grej nu, Anna? Aha, du är alltså på Camp Nou på Barcelona mot Chelsea. Då tycker jag så här, veckans lag under lupp blir den som vinner den matchen nästa gång. Det är fram med anteckningspengar nu, så ska vi gräva det. För det där är ju nästan den, tycker jag, finalen. Så kan man få beställa det uppdraget där?
Givetvis. Jag tar med mig anteckningsblocket. Jag har det här jämte. Det är redo. Det ska packas med. Så att jag tar på mig den till nästa vecka. Sen så har vi ju den andra matchen också, där ju Stina Blackstenius ser till att det blir 2-2 resultat för Arsenal mot Wolfsburg. Nu är det Arsenal som har sålt över 52 000 biljetter till matchen på The Emirates. Så den blir ju också dunderspännande. Den spelas på måndag. Det är väl dock samtidigt som ett visst Stockholmsderby, så att man får väl hålla ett öga på två matcher där lite samtidigt. Öva på sin split vision. Men vad ser ni fram emot mer? Nu har jag dratt Champions League-semifinalerna här.
Ja, det är ju nästa, det är så mycket guldmöten här. Det var ju guldmöten måndags, men jag undrar, jag kan inte, varför Linköping förlorar match så försvinner inte den rubriken från dem för mig, utan de ska faktiskt möta Kristianstad nu på fredag. Det är jag väldigt nyfiken på att få svaret där. En förlust för Linköping, då blir det jobbigt. En förlust för Kristianstad, då blir det jobbigt där. Den är väldigt, väldigt, kan bli väldigt avgörande för liksom, när man summerar den här serien. För att det är två lag som kampar om, tror jag, samma platser. Så att om ena laget får 3 och den andra får 0, då rycker de inte mot varandra.
Det är ju den, och sen är det ju såklart derbyt, men jag vill ändå slänga in, alltså jag är ju nyfiken på Norrköping och hur de reder sig mot Häcken. Det är ju faktiskt väldigt intressant hur, men Per, du har sagt det tidigare, det är inte den vanliga nykomlingen vi har att göra med där. Så för mig är de ju ständigt intressanta, och jag tycker de är väldigt roliga att titta på. Och Kalmar Växjö, hörni, den, apropå en sexpoängsmatch, men jag tror att de kommer behöva det båda två. Så att vill man se de där kamperna, så tycker jag man ska hålla koll där.
Smålandsderby då, alltså det kan ju bli roligt. Och jag undrar ju om Kristianstad kommer att klacka in ännu ett mål. De verkar ju ha gjort det till sin grej. Nu är Evelyn Vien förra veckan. Nu hade vi Elin Eriksdotter som gjorde det här emot Uppsala. Kan man göra det även mot Linköping? Det hade varit otroligt kaxigt om de får in ett klackmål tredje matchen i rad. Vi får väl se om de har stått och tränat på det nere i Kristianstad under veckan.
Och med det där så kan det, jag tänkte på klackan också. Det kan ju vara så att de också, för någon gång ska ju Beta Gunnarsdotter sluta. Om de fortsätter klacka så här så kommer de öppna upp sig för en ny tränare. Pia Sundhage sa till mig när jag träffade henne att skulle kunna ta Hammarby, för där klackar man mycket. Nu börjar Kristianstad att klacka. Där har vi kanske Betas ersättare. Vem ska annars klara det?
Nej, en bra jävla fråga.
Det är det Pia går på.
Ja. Ja, hon får väl kolla på highlights-klippen där så får vi se. Men hörni, det är dags att runda av. Och den här veckan ska vi inte glömma det. Det är ju 5+, som den här podden heter. Saga, du har mässat i vår tråd den här veckan. Hittat en 5+. Var landar de här den här veckan?
Den här veckan landade på Hammarn, och vilken klassspelare hon är, vilka mål hon gör, den där rakt upp i krysset, den tackar man inte nej till, och då får man 5+.
Det är ett bra slut på den här veckan, hörni. Tack så hemskt mycket för den här tiden som vi har pratat. Jag vet inte ens hur länge det är längre, men alltid lika härligt. Jag ska packa och se till att lägga ner anteckningsblocket, så hörs vi igen nästa vecka.
Tack och bock!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.